It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Jag har ju ändå en... Jag har ju funderat på vad det här skulle bli. Och det kan ju vara dags att presentera. Jag är ju väldigt pessimistisk av mig. Jag tror ju för det första aldrig att det här kommer att bli av. Jag tror fortfarande inte att det kommer ligga någon färdig podcast.
Vi har lite olika personligheter, ja.
Och för andra så tror jag inte att någon kommer att orka lyssna på det.
Och för det tredje.
Vad var det tredje? Det var det. Kommer den ut så kommer det liksom ha av ostig kvalitet.
Ostig. Välkomna allihopa till första avsnittet av The Usual Suspects. Jag heter Johan Norberg och med mig är Fredrik Segfeldt.
Tjena.
Och Mattias Svensson.
Hej, hej.
Det är första avsnittet, alla kanske inte känner oss. Ska vi säga något om vilka vi är? Fredrik, berätta.
Ja, jag är väl en nyliberal rabulist. Nej, men jag är en free market pen for hire, brukar jag säga. Jag är författare, debattör... Lite konsult, har en bakgrund, Timbro, Svensk Näringsliv, skriver böcker och bråkar i media om frihet.
Mm. Påminner väldigt mycket om oss andra.
Ja.
Mattias?
Ja, det där är ju en fråga som ger mig ångest varje dag när jag tittar mig i spegeln. Jag brukar säga, jag är ju kulturskribent och författare. Kan man ju säga.
Fan, om man vill.
Ja, visst låter det fint. Visst låter det fint, vilket betyder
ja,
att jag...
Ja, visst.
Ja, det är en fin titel. Jag skriver alltså på Aftonbladet Kultur och är därmed Sveriges enda alibi-liberal.
Just det.
Alla liberala kultursidor har minst en alibi-socialist, om inte hela sidan är alibi-socialistisk, a.k.a. socialliberal. Men Aftonbladet Kultur har Sveriges enda alibi-liberal. Det är jag. Det är kul.
Hmm. Ja, det är det. Och jag är ju också så här frilansande, fri marknadsliberal typ. Skriver böcker och gör dokumentärfilmer för att sprida budskapet på olika håll. På Expressens kultursida då. Så jag är alibi libertarian på den liberala kultursidan.
Just det.
Ja,
just
det. De behöver någon sån också.
Så vi har ganska mycket gemensamt. Och sen, alltså full disclosure, vi är ju vänner, ja. Privat.
Ja. Ja.
Annars skulle det inte det här, vara så kul.
Det här är med andra ord ett separatistiskt rum för riktiga liberaler. Förhoppningsvis kan folk bli provocerade och vilja vara med. Men jag misstänker att det inte är lika intressant som andra separatistiska rum.
Vi skulle egentligen ha en dörrvakt och stå och säga inga socialliberaler välkomna.
Ja, det skulle provocera. Eller inte.
Och så gör vi podcast nu.
Ja.
Första avsnittet.
Ja.
Varför gör vi det?
Ja, det är en bra
fråga.
Vem var
det igen från början? Kommer inte ihåg.
Jo, det var ju Fridas.
det var min fru som lyssnade på våra samtal. Och hon tyckte att det lät så bra så att fler borde få lyssna på det.
Aha.
Var det inte lite så? Hon tyckte att... Och kanske lite grann att handen på hjärtat, tidsandan är emot oss just nu. Det ja. Känns som att de konservativa är på frammarsch, de vänsterpopulisterna är på frammarsch, Trump, Le Pen, Putin, Det är inte så många liberaler kvar.
Nej, och på något sätt är det också så att de står och skriker åt varandra. Och vi som brukar vara ändå lite fringe-figurer så här, står i mitten och bara liksom duckar för spyorna som går från ena sidan till den andra. Man känner det är en jättefrämmande roll.
Ja, alltså tidsandan har väl alltid varit emot oss. Men nu, men nu känns det som att det är mer fundamentala värden på spel. A och B liksom är ju det här att plötsligt får man skulden för allting som en massa liksom halvsossar har styrt liksom sådär. Man var rätt bitter på alliansen, men de sänkte ändå skatterna och de öppnade, liberaliserade på vissa sätt liksom. De avskaffade värnplikten, vilket var jättebra.
Arbetskraftsinvandring, ja,
som strax återinförs värnplikten, ja, eller hur? Ja. Mm.
Det är rätt långt kvar till min önskelista sådär. Men ändå ska jag få skulden för allt som varit dåligt liksom. Det är,
men hur får du skulden, förstår inte jag?
Men nyliberalismen är ju allas slag på sig.
Det är jag försökte få in.
Du försökte lägga upp. Och detta är ju ämnet för boken jag sitter och skriver just nu om hur 2000-talet gick åt helvete. Men det får vi anledning att återkomma till.
Men så det är lite, alltså dels, det känns ju, vi är ju på något vis de tre libertarianerna i svensk offentlighet då, som sitter med i soffor och radio och bråkar. Och att det är lite terapeutiskt för oss att få jämföra erfarenheter och sitta och tala ut om vad det är. Podden är väl lite som jag tänkte från början, var att det är lite grann som att få följa med oss efter att vi skrivit den artikeln eller efter att vi har varit med i den debatten. Lite som att få följa med på efterfesten där vi berättar vad vi egentligen tyckte om dem vi debatterade med. Vad vi egentligen borde ha sagt.
Ja, just det.
Briljanta repliken som just man glömde. Det.
För nu har vi två glas vin i kroppen.
Ja, nej, men exakt. Ja, men det är lite efterfest.
Mm.
Så där att jag borde ha sagt att jag borde ha kommit ihåg vad Aleppo var och sånt där.
Jag tror fortfarande inte på att Karl inte vet vad det är. Det är helt omöjligt.
Gary Johnson, libertarianska presidentkandidat.
Ja, tack.
Ja. Nej, men han trodde väl att det var Aleppo var en förkortning. Ja. För att de hade väl så här, ja, men vad tycker du om NAFTA? Vad tycker du om WTTEPT?
Ja.
R2D2. Så Aleppo då. Så här, what is Aleppo?
Ja.
Och lite. Men
Association of Lesbian Ecological Pearl Orgy People.
Apropå saker man inte vet vad det är, ska vi säga någonting om namnet på den här podden? The Usual Suspects. Varför vi heter det?
Ja, det är en briljant film.
Just det.
Från 90-talet.
Kevin Spaceys riktiga genombrott.
Ja, som Kaiser Söze.
Ja, det får inte spoila här. Men Kaiser Söze är ju med. Om han nu är med. Ja. Väldigt magisk film, och Usual Suspects är ju så här amerikansk polislingo för de man, om man inte orkar göra jobbet så bara, det har hänt ett brott, round up the usual suspect, bara plocka in dem och så kollar vi på dem och sen så får de gå därifrån. Och vi känner väl oss som the usual suspects ibland, att det behövs någon frihetlig ståndpunkt i debatten. Ja. Round up the usual, in med Segerfeldt, Svensson.
Ja, men en annan aspekt av the usual suspects är också att vi ska prata om en person delvis per program som är liksom folk som vi tycker är lite mindre bra om eller som vi har synpunkter på, som är våra usual suspects.
Just det, vi kanske hänger ut någon i varje avsnitt lite grann. Någon som irriterat oss på lite grann. För det är ju den andra punkten. När vi kommer till allvarspunkten i podden så börjar vi tala om varav hjärtat är fullt. Det som vi har tänkt på senaste veckan som särskilt har irriterat oss eller inspirerat oss eller någonting vi gör som vi tycker är särskilt intressant och som vi vill prata om. Tre ämnen, för det är tre personer som har tänkt på tre saker.
Ja, så jävla ordnat. Det är väl inte...
Sen kanske vi inte hinner med allting.
Men, vi gillar ju spontan ordning. Ja.
Jo, men det där är också spontan.
Och då vill du rasera och krossa.
Vem vill det?
Ja, han som pratade om spontan ordning. Vi som öppet citerar Hayek.
Men det här var alltså spontan ordning. Det är ju naturligtvis ett litet skämt för oss som gillar den österrikiska skolan och gillar Hayek, att spontan ordning, det löser sig. Vi behöver inte planera så mycket. Men egentligen på en marknad eller i en kultur så är det klart att alla engagerar sig och planerar rätt mycket sin egen tillvaro och vardag, företags affärsmodell, sin egen podcast. Ja. Och sen förhoppningsvis uppstår en spontan ordning i konkurrensen och experimenten däremellan, eller hur? Det är ju inte en ursäkt för att inte planera vad man ska göra med sitt liv.
Ja, nej, du har ju då beskrivit hur bra det här går. Och det var ju ett av ämnena.
Vi prata om mig inledningsvis då?
Ja, men det tycker jag. Det är ju, folk har ju ändå flockats för att lyssna, så då får vi bränna av det bästa först.
Just det, jag har skrivit en ny bok. Mm. Progress, 10 reasons to look forward to the future.
Heter det Progress eller Progress?
Det beror på var det har hetat Progress so far, för att den är bara utgiven i England, men nu åker jag på måndag morgon här till USA för att lansera den där, och då blir det Progress.
Säger du Progress när du pratar?
Nej, det gör jag inte. Okay. Därför att de tycker att det är så spännande himla, och exotiskt, ja. Att jag kommer att ha lite Monty Python-dialekt. Där.
You're only making it worse for yourself.
Det här är väl min flygplatsbok på något vis, att jag har försökt skriva en bok som alla ska kunna plocka upp och som i 10 korta kapitel ska kunna ge lite hopp om framtiden, när det gäller så här, hunger, fattigdom, när det gäller dödlighet, hälsa och sånt, så har vi ju haft större framsteg, sociala, ekonomiska, hälsomässiga framsteg i världen under de senaste decennierna än någonsin tidigare. Och eftersom varje gång man plockar upp en tidning eller kollar på nyheterna så får man intrycket att världen håller på att gå sönder fullständigt, så är det lite konträrt budskap nu, tänker jag.
Mycket konträrt budskap. Men du har ju verkligen lyckats också. Det var ju en tweet häromdagen som uppmärksammades. Det var Bill Gates som rekommenderade den här.
Ja, 30 miljoner följare på Twitter. Där ligger vi i lä. Man blir så nedtryckt ändå i skolan. När man...
Vad skulle du ha gjort om det var Donald Trump?
Wow.
Vad imponerad man hade blivit om man hade... Jag har nämligen haft ett liknande ögonblick lite grann när Sivert Öholm likade en tweet jag skrev.
Inte bara likade, han skrev en kommentar också. Så jag.
Jo då. Ja.
Eller var det inte så? Nej, jag hade blandat ihop lite grann.
Just det. Och Sivert Öholm har ju inte haft några duster med tidigare.
Nej, inte så mycket mer än... Alltså, de flesta dusterna var ju liksom när han var ledare för Svar Direkt. Och jag var tonåring som lyssnade på hårdrock. Det var framförallt den konflikten jag fick bearbeta. Han är ju en person som går och diskutera med och som är rätt.
Men om jag minns det hela rätt från den episoden, det är ju då att Alice Cooper är så farlig därför att hon är djävulstyrkare. Var det inte det han hävdade?
Nej, det här tror jag är Carl Cederschiöld faktiskt.
Herregud.
Ja, för då var ju han hotet mot ungdomen.
Tyckte Carl Cederschiöld?
Ja, men det här ska sägas.
Det är
ju gamla
Moderaterna.
Det här är gamla Moderaterna. Men det här var ju så... Han gjorde ju gemensam sak med EAP och sådana här tokdårar för liksom sådär... Hon ska inte få spela i Solna-hallen eller något sånt där.
Som, visa paketet.
För att visa liksom att kommunen reagerar och sådär. Men det ska sägas till Carl Cederschiölds försvar att... När han avgick då liksom och skulle sammanfatta en lång politisk karriär, så fick han frågan: är det någonting du ångrar? Ja, det här utspelet om Alice Cooper. Så jävla dumt, sa han. Så kan det gå när man inte lyssnar och kollar saker ordentligt. Så det var ju hedervärt.
Det där är man inte bortskämd med. Folk i politiken som... faktiskt ber om ursäkt.
Ja, nu väntar vi bara för att han ska be om ursäkt för European Cities Against Drugs. Alltså det initiativ han tog för en massa städer för en repressiv...
Men Johan, på tal om The Usual Suspects, så känns det här som en väldigt usual Johan-bok. ja, men vi som känner det väl och har läst mycket så här.
Det känns som det är den jag skriver i sömnen.
Ja, det... Ja, men
som barnen pratar om Pokémon Go i sömnen, så de säger: well, look, poverty has decreased more than ever.
Timingen är då väldigt lämplig för att den släpps i USA och Donald Trump är en vet du, scaremonger. Och liksom, vi har en global, eller västerländsk samhällsstämning som är liksom undergångsaktig och så här. Men för oss som är liksom lite så här Johan aficionados ändå, why should I pick up the book?
Du undrar precis vad är poängen med att jag läser. Nej, alltså du har nog hört mycket av det förr. Så är det ju. Och det har jämfört lite med Till världskapitalismens försvar som jag skrev 2001. Herregud, det är 15 år sedan nu. Första delen, den består av tre delar tror jag. Första delen har nästan en likartad kapitelindelning också. Fattigdom, hunger, globalisering.
Och, din farfars farfar, har du hört om honom förut?
Ja, jag pratar om honom ibland. Jag menar att de fick äta barkbröd i Ångermanland för 150 år sedan. Jag tycker fortfarande att det är någonting som bör påminnas om. Så att det återkommer, det är lite greatest hits på det viset.
Mm.
Men jag har ju inte skrivit så mycket av det på engelska för en global publik.
Nej, just det.
Sen har det hänt väldigt mycket under de senaste 15 åren. Särskilt. Det har gått bättre än någonsin medan vi har klagat och trott att allt går åt pipan, så har allting blivit underbart. Men sen det tredje skälet är ju just att nu är det plötsligt så extremt konträrt igen. Därför att det fanns ju en kort period där man trodde att folk hade fattat detta. Men om en marsian lyssnar på Donald Trumps tal, eller för den delen på Hillary Clintons tal, eller Le Pens, eller Åkessons, eller
britterna,
så marsianen skulle ju tro att allting brinner överallt på jorden. Därför att det är bara kaos.
Och också i svenska Facebook-trådar.
Ja.
Tonfallet är ju så, även bland så här intelligenta människor man har en vag uppfattning om Facebook, har ju också den här tonfallet här. Bara, vi ser ju, luktar bajs överallt och liksom... Ja, men det var det senaste. Ja. Så här, liksom, så här, ja.
Men det är ju så, alltså, när jag twittrade ut det diagram där jag hade kombinerat flera olika grafer från boken för att se vad som har hänt under de senaste 25 åren. Det var
PK-media!
Fattigdom, barnadödlighet, hunger och någonting dåligt mer. Och visat att allting har halverats lite drygt då under, det var väl analfabetism också, under de senaste 25 åren. Och bland de första reaktionerna jag fick var så här, någon brittisk kvinna som bara: där ser ni, allting går åt skogen. Kolla hur mycket det bara rasar. Fullständigt. Det bekräftar allting jag trott om världen. Därför att hon trodde att det betydde att det var tvärtom. Att grafen var vänd åt fel håll. Och det säger ju, och jag frågade henne sen efteråt, vad gav dig känslan av att allt, att liksom fattigdomen hade fördubblats, bara dödligheten fördubblats och sånt, när det är tvärtom? Så här, nej, men det är ju, jag följer ju med i den här ganska noga. Och så är det väl om Trumps då, på din fråga Mattias, om Trump skulle ha twittrat om min bok, så skulle det vara av samma skäl att han läste diagrammet upp och ner.
jag skulle ju ändå varit imponerad om han hade läst en bok.
Ja, jag läser den överhuvudtaget.
The world is going to hell. No, the country is going to hell.
Men det här är ju skälet till varför min bok kan också kännas apart. Alltså, för det känns som så här, men allting kommer lösa sig. Och sen kollar man på TV och då ser man Donald Trump. Och så ser man alla stollar som nu håller politiskt på att ta över vår värld. Och det är klart, det blir ju inte bättre. Det är ju, och det är ju därför jag har skrivit den också. Det är ju inte för att kolla, allting blir bra. Allting löser sig, ta det lugnt, gå hem och pilla i naveln och mys. Utan tvärtom, jag är ju jätteorolig över vår värld. Därför att alla verkar, eller väldigt många verkar, få någon slags där auktoritär reflex att allting går åt pipan. Därför måste vi skydda det som skyddas kan, rädda det som räddas kan. Stäng gränserna, stäng allt, kontrollera allt.
Vad heter det? Preppers? Vad heter det?
Ja, alla har blivit preppers. Bra jämförelse, exakt. Politiska preppers har alla blivit. Det var någon som sa häromdagen att en Theresa May skulle funka, var det inte Victor Bart Kron som skrev det på Twitter, att en Theresa May skulle funka så himla bra i Sverige just nu. Det vill säga en helt så här, inga liberala principer eller något sånt där, men stå för ett stort borgerligt parti och säga att staten kommer ta hand om er, var lugna, men ni kommer tvingas göra stora uppoffringar själva. Vi kommer ta era pengar, vi kommer ta er frihet.
Men vi har schaffendes.
Ja, lite Merkel möter Theresa May, möter Jimmy Åkesson. Jaha, att det skulle rulla i Sverige. Så att, var är du optimistisk om Sverige?
Därför att det materiella och det ideella, det ideologiska eller det, liksom det intellektuella är helt frånkopplade från varandra. Vi har liksom en debatt som inte har någon som helst koppling till verkligheten. Data, verklighet är liksom jättebra. Men samhällsstämningen är ju, ja, så man vill bara lägga liksom en spya på den alltihopa, för den är helt, helt orimlig och omotiverad. Det finns liksom inget stöd i verkligheten för det som håller på, som folk känner.
Givet de enorma skulder vi har byggt upp i världen. Alltså Sverige är ett litet exportberoende land.
Det låter som en sån här kulturskribent. Som
ja, men jag är kulturskribent.
Trä in dina grejer i en sån här. Vi kan inte säga så här att hatmobben på Twitter och de här vänsterpopulisterna som håller på med sitt trams, det är för att Sverige har för mycket skuldsättning. Kom igen.
Nej, det säger jag inte. Men alltså, det finns en oro som ändå är motiverad, men som tar sig fullkomligt bizarra uttryck.
Men är de oroliga över de skulderna verkligen?
Nej, det är ju det som är liksom så här. Det är ju så jävla mycket enklare att bli arg på invandrarna liksom, och så tar vi liksom det. Eller så är bara, nej men det här med kapitalism har varit för mycket, folk tjänar för mycket, så då ska vi göra planekonomi och sådär. Alltså, men det finns ju en anledning till det. Det finns en anledning till att Storbritannien söker sig, ta Labour liksom, som väljer en liksom dårsocialist. Varför gör de det? Jo, därför att Tony Blair var fullkomligt jävla korrupt. Och liksom levererade ett
luftslott. Det är för att de ändrade sina medlemsstadgar och massa trotskister och massa som alltid funnits i de här kretsarna. Helt plötsligt fick rösträtt i partiet. Och då kom andra människogrupper in.
Du menar att det inte reflekterar någon som helst strömningar? Eller, alltså det är ju populära idéer trots allt.
Ja, jag är ju inte riktigt helhet, så jag måste ge det lite rätt.
Det där är alltid en beskrivning.
Men givet denna detour, är alltså, är du lika optimistisk för att de här trenderna kommer att fortsätta? Därför att jag är ju rädd att de här politiska tendenserna som pågått nu sen ungefär 2001 kommer att ta ut sin rätt, och att vi alltså kommer att få det betydligt kämpigare framöver.
Nej, men jag är väldigt pessimistisk om politiska trender just nu, och frågan är, kommer de trenderna kunna bli så negativa att de omkullkastar hoppet om fortsatt framgång, fortsatta framsteg för mänskligheten? Ja, en mening så är det klart att de kan göra det, därför att det beror på att vi just öppna möjligheter, öppna marknader, tillåter ny teknik och liknande. Gör vi inte det, så kommer vi inte se samma typer av framsteg. Å andra sidan, ska jag ta det riktigt långa perspektivet, så jag menar, 1900-talet, har vi någonsin mött så destruktiv politik från ganska starka maktcentrum? Allt från fascism, nazism, kommunism till de mest etatistiska system vi har sett i västvärlden och sånt där. Och ett par världskrig och en stor depression. Och ändå...
och judeutrotning och Gulag.
Ja. Och kommunism i halva Europa.
Ja. Och ändå så har vi sett de största sociala och ekonomiska framstegen för mänskligheten. Alltså medellivslängd som ökat från 31 år till 70 år under den tiden. Välstånd som mer under de 100 åren än under de 100 000 åren dessförinnan. Och det betyder ju att jag tror på att människor hittar alltid sprickorna i muren. Men det är klart, ju större och kompaktare den muren är, desto mindre kommer de framstegen vara. Vad har du tänkt på sistone, Mattias?
Jag satt ju och slet med en recension som gjorde mig rätt bitter, just för att jag kommer inte kunna skriva den. Och det var en kommande bok av Per Kornhall som heter Korruption i Sverige, som i många delar beskriver någonting väldigt viktigt.
Ja, du har med den här, så det är lite som en deckar.
Ja, verkligen.
Ja,
lite Kepler.
Ja, nej, men snyggt. Kepler. Snyggt gjord och sådär. Och han har liksom påmint om mycket av korruptionen i Sverige. Det är ju mycket, inte minst kommunal korruption och annat. Vi har arenabyggen och köpta människor och sådär.
Och sen gillar man då första, när man slår upp första sidan. Korrosion är en kemisk process som omvandlar värdefulla metaller till salter och oxider. Tänker man, det här kan bli något. Mm. Det känns som det blir en bra recension. Du fick inte skriva den.
Nej, men det var ju det. Jag såg ju verkligen fram emot det här, därför att det finns ju också, alltså, han beskriver liksom alla så här mediala, allt som har varit i media som är korrupt, och sen är han ju väldigt entusiastisk liksom sådär. Man börjar dra öronen åt sig redan i första kapitlet när han då beskriver sig själv som en hjälte.
Sanningssägare.
Ja, en sanningssägare som kliver in i Väsby och blir hoppet för deras skolor, och så får han kicken på grund av den politiska agenda han driver samtidigt. Och det här, det är ju alltid liksom olustigt kring arbetsmarknadskonflikter, man vet inte vad som är sant eller inte, men det här att liksom presentera sig själv som den stora hjälten och sanningssägaren, det är lite grann som med humor. Måste man säga att man är rolig, så är det inte nödvändigtvis en indikation på att man är det. Och sen så är han väldigt förtjust i såna här teorier som ska förklara allting. Allt har liksom kommit med i den här boken. Så till exempel när han ska förklara varför han blev motarbetad i Väsby, så är det för att bland annat för att chefsideologen, Moderaternas i denna då moderatstyrda kommun, Per Schlingmann, 2011 på regeringskansliet intranät lanserade tanken att alla som arbetade i regeringskansliet skulle känna sig som kommunikatörer och kommunicera helheten och framställa Sverige som ett reformland som närvarande och framtidsinriktat. Och liksom den som tror och köper att ett internmeddelande av Per Schlingmann styr vad man gör i en kommun, låt vara en moderat kommun, den har inte så bra koll på.
Det låter inte som den man skulle använda som en guide till att förstå det moderna korrupta
Sverige. Nej, han är väldigt förtjust i såna här teorier, och han har ännu
låter en... som en rättshaverist.
Ja, lite grann så. Här har vi ju liksom... Han hittar liksom så här stora förklaringar, teorier på allting. Och naturligtvis så dyker det upp såna här begrepp som New Public Management, som då är en nyliberal konspiration för att ta över offentlig sektor.
Det är och, alltid det.
Ja, alltid det. Men han går ju även här längre än de flesta i sina teorier kring det här. Och då kommer vi fram till när han citerar Jens Stillhoff Sörensen, som är lektor i freds- och utvecklingsforskning på Göteborgs universitet. Som menat att det här med New Public Management syftar till att avprofessionalisera alla yrkesgrupper från läkare till poliser, och istället ha en politisk tillsättning av chefer inom offentlig förvaltning. Politiskt lojala politrucker ska styra hela den offentliga sektorn. Och han har en intellektuell bakom detta. Idén kan kopplas till, kan ni gissa, Friedrich Hayek.
The usual suspect.
Som uttryckligen argumenterade för att man måste utplåna solidariteten i ett samhälle. Och just för att den offentliga sektorn
är så alltså roliga och skrattiga.
Offentliga sektorn är just det instrument den demokratiska staten har till sitt förfogande. Det innebär att korrumpering eller ödeläggelse av den ena eller den andra måste till. Och detta är Friedrich Hayeks plan.
Åh, har han någon fotnot? Vilket verk av Hayek är det där han vill avveckla solidaritet?
Nej, det finns ju inga referenser till Hayek. Alltså, jag tycker ju att redan den här teorin att svenska tjänstemän i regeringskansliet kring mitten av 1980-talet, att de skulle vara förlästa på Milton Friedman, är liksom en nog vild teori. Men att Friedrich Hayek, som i sin Nobelföreläsning och i ett antal skrifter kritiserar just det här med liksom tron att man kan planera och mäta och styra fram önskande resultat via staten. Att han, alltså de här idéerna är ju verkligen själva antitesen till allt, till hela Hayeks samhällskritik, inte bara hans politiska recept utan också hans samhällskritik. Och det här visar ju liksom hur glad den här Per Kornhall är i.
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Som att bara svälja alla teorier.
Han har tre stycken referenser här.
Svälja teorier.
Tre stycken. Ja, men litteraturförteckningen, tre stycken till
arbetsförmedlingen. Här är ju någon... här är ju någon som liksom har förklaringar till korruptionen som har gått väldigt långt ifrån ämnet. Han har bara svalt allting.
Det är en rättshaverist på en konstig sida som är webben med dålig layout och som luktar illa hos mammas källare. Liksom. Fan,
jo, man kan, ja, alltså men precis. Då, precis.
Ett internt memo från partisekreteraren Moderaterna får honom att få spark från kommunen i Upplands Väsby. För att någon har läst Hayek som tycker tvärtom. Det är ju trams.
Sånt här var jag ju väldigt sugen på liksom, fatta vilken lust jag fick och bara liksom nu ska här sågas. Och dessutom så bjuder han på väldigt enkla, för jag har aldrig läst en bok som är så full av språkfel, som är så full av enkla korrfel. Carl Bildt tog över makten efter Göran Persson. Så här, Sven Tolgfors nämns till exempel. Och
han
så här,
heter Sten.
Ja. Nej, men det är fullt av sådana. Och det
men Leopard förlag är ett seriöst förlag. Har de ingen redaktör?
Nej, Henning Mankels miljoner räckte tydligen inte till en redaktör. Eller en faktakollare. Men det här, det sjukaste är ju att den här Per Kornhall är alltså medlem av Kungliga Vetenskapsakademins skolkommitté och dessutom expert på det svenska skolsystemet åt EU-kommissionens generaldirektorat. Och den här boken har han skrivit på ett fett jävla stipendium från Natur och Kultur.
Så Per Schlingman lyckades inte stoppa det. Han har inte...
Men de är inte i boken. Natur och Kultur gav en stipendium, men de har ju faktiskt redaktör.
Kanske tänkte ju ut den.
Nu är vi själva inne på spekulationer och teorier.
Vi dricker vin i en podcast.
Jag skulle skämmas ögonen nu med om jag gjorde ett enda av de här jävla felen. Och den här boken är full. Och det står ju i vägen för liksom... Han tar ju upp en jävla sammansmältning mellan stat och kapital som är lika korrupt som på blå tågets tid och sådär. Och arenabyggen och hela konkarongen liksom. Men han
tror att allt är Hayeks fel.
Ja, och så tror han att allt är Hayeks fel och Per Schlingmans. och att alla är emot honom. Och det, sura var ju, det sura var ju precis när jag skulle sätta mig och skriva det här.
Ja, så man ser fram emot ditt lustmord.
Ja, ja.
När, vad skriver du om detta?
Ja, det kommer jag ju då inte att göra eftersom han lyckas ju på två sidor i slutet få in Timbro som fortfarande är en av mina uppdragsgivare. Jag skriver ju rapporter och översätter böcker som Imo Butlers klassisk liberalism och annat sådär. Jag skriver min bok nu som kommer på Timbro. Mm. Så jag är ju part i målet. Och just när det gäller såna här snubbar för vilket som har en teori om hur alla i världen som på något sätt ifrågasätter honom hänger ihop. De går ju inte att kritisera då. Då blir jag ju på part i målet och alltså kan jag inte kritisera honom.
Men du är jävig helt enkelt.
Nu ligger jag som talas om Per Kornhall tidigare.
Oh, han är jättepoppis.
Jaha. Men jag menar att för att
berätta,
jag
har, en sån här stark
han, min poäng är så här att han är till, du är för oviktig för en konspirationsteori kring dig, Per. Så det är svaret. Det är min.
Per slimmar men han, tänkt på dig.
Ja, ja.
Han är upptagen han med att bryta klädmaktsordningen ja, genom att läsa.
Ja. Ja, ja, hur hänger det egentligen ihop med New Public Management?
Men det där är en det kan vi fråga Per. Sätt att på något vis skydda man gör sig mot kritik.
Visst gör man.
Att bygga ihop. Ja. Att alla som kritiserar. Det är ju Trumps metod. Mm. Att säga, de beslog mig med lögner, men det var ju New York Times. De har ju tagit ställning för Obama tidigare. Ja. Men det är the lying liberal press. Mm. Liksom. Det var ju bara Washington Post och CNN. Ja.
Och då är man ju intellektuellt hederlig, så man redovisar detta. Jag är tyvärr jäv och så får jag liksom, tjänar jag ännu mindre pengar på de här, på de få uppdrag jag har. Så det känns ju väldigt bittert. Men då har jag i alla fall startat den här, drivit den här podden. Så jag i alla fall får recensera här. För jag ger mig fan på att varenda kultursida nu kommer att svälja det här. Åh, det är som viktig samhällskritik. Och han pekar modigt ut nyliberalismen som ligger bakom det här och sånt där. Jag lovar, det kommer inte finnas ett enda kritiskt ord mot det här patetiska verket.
Känner du ibland som liksom att det finns lite dubbla standarder där? Att det är lite lättare att komma undan med sånt från det hållet? Det är du vad jag säga.
ja, det ligger ju någonstans i farans riktning. Jag blir lite, alltså framförallt så blir jag ju liksom, alltså jag har ju en enorm akademikerångest. Liksom. Jag är inte i den akademiska världen. Just därför så är jag så jävla nervös och noga i mina böcker och annat att liksom vara ordentlig, att ha ordentlig källhänvisning. Hade jag gjort ett enda av de här felen jag hittat så hade jag liksom rasat ihop.
Bättre att få dra in upplagan.
Ja, men verkligen liksom sådär, korrigera.
Lämna tillbaka stipendiet till naturkultur.
Ja, inklusive alla pengar jag har, eller inte har. Men, och så kommer en sån här snubbe som liksom, ja men hej och hå, jag slarvar igenom alltihop. Jag gör liksom alla misstag och tittar på mig. Jag är EU-expert och jag får feta kulturstipendier och sådär. Det är, alltså den typen av grejer tycker jag de triggar mig. Det är som att läsa Ebba Lindsös memoarer.
För mig.
Gamla chefen för Svenskt Näringsliv.
Ja, gamla chefen för Svenskt Näringsliv. Där finns en anekdot som är liksom väldigt sån här. När hon är ju så oerhört föraktfull mot sådana som Fredrik och jag och du liksom så här ideologer, folk som har principer och tycker saker och sådär. Därför att i Göteborg där hon kommer ifrån, där kan man ju tala med varandra. Där alla sitter kring förhandlingsbordet och alla som är viktiga är med. Vilket ju inte Göteborgs, involverar liksom. Ja, det involverar ju inte några snubbar från Blekinge som läst Hayek. Utan det är ju liksom de som vill tala för sig. Och hon har en anekdot när hon beskriver liksom så här början av ett kapitel, hur hon är på semester. Och hon liksom kopplar av. Och hon går upp och tar ett bad i den lilla poolen.
Men var är semestern?
Jag vet inte vad det är, men just där minns jag med
de äger ett hus i Egypten.
Ja. Ah. Ja, ja, det är ju det hon rekommenderar ofta. Hon tycker ju det är väldigt vulgärt med män som tävlar om att tjäna pengar och sånt där och smäller dem på krogen liksom. Och så, för det materiella betyder ju ingenting. Och om man får problem så rekommenderar hon att man tar några månader i Egypten och kopplar av och så.
Och ska man tända ljus lite när nu är det och sånt.
Ja, ja, men framförallt det här liksom. Hon går upp i...
Ja. Klassförakt, ja.
Ja, ja, men precis. Det här kan få mig... Och, för sen har man det liksom. Då är det någon... Då förstörs ju den här fina upplevelsen hon har badat. För då ringer det en frågvis journalist. Och har mage att ifrågasätta hennes agerande i styrelsen för AMF-pension när de liksom gav en massa höjdare, rejäla fallskärmar och sådär. För det vill hon ju förstås, det var ju hennes medarbetare som lurat henne och sådär. Liksom. Och det borde journalisterna förstå att hon inte har sådana intentioner och inte ens ställa frågan. Den här liksom arroganta liksom... Folk som klarar sig fast de liksom är så fullkomligt ohederliga. Det kan jag faktiskt störa mig en del på.
Du kan ju inte ta upp Ebba Lindsö i ett sammanhang där jag är med och har druckit 2 glas vin och är halvoffentlig.
Därför har ju faktiskt jobbat för henne.
Ja, och jag och
på Svensk Näringsliv.
Svensk Näringsliv. Och jag och vår gemensamma avlidne vän Jonny Munkhammar blev ju utmobbad av henne för att vi kunde tänka själva och sa emot. Och fick ju, ja, men Jonny fick sparken och jag fick liksom, blev tilltryckt och hon var ju min chef. Ändå så satt vi på personalmötena och 200 pers personalen och jag satt på 5:e bänkraden och höjde på ögonbryn och bara, så bröt hon av sitt föredrag och bara pekade ut mig och sa: Fredrik, du ser missnöjd ut. Ja, för du kan tänka, kärning är...
Sa du det?
Nej, men jag ville.
Och ändå var hon kritisk. Ja. En textbook definition av att felanvända resurser, det är att fortsätta att prata om det här nu. Ja. När du har något mer på hjärtat, Fredrik. Eller hur, innan vi är klara med första podcasten här.
Jag vill prata lite om... En person som har förekommit ganska mycket i media de senaste veckorna. Och det är väl inte så för att det är hennes person som sådan som är jätteintressant. Men hon personifierar en företeelse eller ett problem i svensk offentlighet. Och det är Nina Björk. Det roliga är att hon är kollega som krönikör i Morgonvärlden med Johan.
Ja, just det.
Ska du anmäla
korruption nu?
Jag lyssnar ju de veckor jag är med, eller jag får säga. Nej, det är inte sant. Det är verkligen ett problem jag
nej, men,
älskar.
Så här, svensk offentlighet har ju ett antal problem. Det ena är att vi har en extremt vänstervriden kulturvärld. Det andra är att vi har ett gulleri med kommunister, folk som är auktoritära, som kan tänka sig att använda våld som politiskt medel. Och vi har liksom ett bortviftande, lite fnittrigt, så här, de är lite tokiga. De här. Ungefär så som Sverigedemokraten Oscar Sjöstedt säger att de var lite tokiga med nazisterna. Ungefär så förhåller
det
sig...
Det var ju Maud Olofsson.
Ja, ja.
Förvisso ett väldigt lösryckt och elakt tolkat citat.
Ungefär men... så förhåller sig standardkulturmänniskan till vänster till personer som Jan Myrdal eller andra som i åratal har försvarat och stått för massmord. Massmord, blod, förtryck, tortyr, nackskott, övervakning, kränkning av fundamentala mänskliga rättigheter på ett systematiskt sätt som en idé i kärnan i det politiska systemet för att man är vantrivs i den svenska marknadsekonomin. Jag driver mig till vansinne. Och då skriver hon, Nina Björk då skriver en bok om Rosa Luxemburg, för det var ju så här som att hon dog, hon blev ju mördad då innan hon fick möjlighet att beordra exekutionsplutoner att skjuta folk. Så att alla som har tillämpat de här idéerna i verkligheten har ju blivit mördare. Förtryck, fattigdom och massmord.
Om de inte rycktes bort lite tidigare.
Ja.
Lite som vissa då idealiserar Trotsky för att precis. Han fick ju inte och, Stalins position.
Nej. Eller Kronstadt-sjömännen som gjorde uppror. Alltså alla, eller i Spanien, de Spanien-frivilliga. Alla som dött innan, som blivit ett vackert lik. Ja, Che Guevara blev också ett vackert lik, som honom tog man också, fast han hade begått övergrepp också. Men han blev ett synnerligen vackert lik. Så det fick ursäkta. Men just alla de här ungdomarna som dog för en dröm innan de hann bli korrupta byråkrater som beordrade nackskap på andra.
Som Che Guevara.
Ja, ja. Det har jag alltid velat ha som en sån här vem ska bort, och så ska man liksom ha typ så här Bengt Dennis och Alan Greenspan, Che Guevara och Claes Eklund liksom. Så vem ska bort? Ja, vem har inte varit riksbankschef?
Och det är bara Claes Eklund som inte har varit.
Ja.
Men då har vi, för att komma tillbaka då till Nina Björk och den här boken Drömmen om det röda och om Rosa Luxemburg, så är det intressant att se att hur reagerar Kultursverige på den här boken? Jo, en högt uppburen person, en respekterad författare som bor i sin stora våning i Lund, som är gift med en professor, som har tillgång till alla arenor och så vidare. Stellan Arvidsson, tror jag inte någon annan. Okay. Får idolporträtt. Tre sidor i DN Kultur. Inte ens recensioner, utan liksom inför recensionen och efter, kommer inte ihåg.
Men de sidorna är jättesmå nu för tiden.
Ja, min poäng är så här. Liksom att, hur kommer det sig att hon på de här tre sidorna inte får en enda fråga om att, men den personen du skriver en idolbok om var ju en totalitär ideolog.
Ja, och vi vet ju hur det gick. Det är ingen hemlighet.
Ja, och hon var väl inte, alltså Rosa Luxemburg var väl inte någon som på något vis var försiktig i attityden till vad staten skulle göra mot dem som inte höll med.
De hävdar ju det, att hon pendlade mellan socialdemokrati och kommunist, att hon liksom inte visste hon skulle, och det skulle, hon var emot Lenin, för Lenin var det här med avantgardet som de skulle ta över. Hon trodde, medan Luxemburg trodde på massrörelsen.
Jo, men vad skulle massrörelsen göra?
Ja, döda.
Ja, just det.
Ja, jo, men det är ju det här, det är ju det här, det är fel organiserat, alltså det var fel personer i ledningen som mördade liksom. Det var,
ja.
Men de ställer inte en kritisk fråga om detta. Nej. Attityden till
ens idag liksom med
ja, men så här, och det är det här som man återkommer till, och man blir bort, de viftar bort, och ja, de här människorna som misshandlar Liberala partiet i Eskilstuna, eller de här människorna som mordhotar mig på Twitter, eller så här, va, ja, men de där lite konstiga, ja, de växer upp så här, va. Det viftas bort hela tiden, och det finns liksom det finns ingen cordon sanitär, alltså en anständighetsgräns vänsterut i svensk fin offentlighet mellan de som är för demokrati och de som är emot demokrati och mänskliga rättigheter. Mm. Och det är ett av Sveriges offentlighets största problem, tycker jag.
Mm. Jag håller med, det är läskigt och det är historielöst. Och det är väldigt intellektuellt tafatt. Men gör det något då? Alltså, att de tycker att Rosa Luxemburg, ja, det var fint, och Nina Björk flörtar med bolsjeviker och sådär, ja, och alltså, leder det till, det är ju inte som nassarna som marscherar.
Nej, men de slår ju och misshandlar och hotar i dessa dagar också. De finns ju, de här rörelserna i utkanten, med mer socialistiskt forum. Hälften av Ung Vänsters förbundsordförande fick avgå för att de var polare med de här AFA och de här deras efterföljare. Så det finns ju där, va? Och liksom, men i och med att de har De har ju då krävd kulturell och social status. De klär sig rätt, tar sig rätt, är medelklass, kan uttrycka sig. Jag brukar alltid jämföra liksom med de här människorna som springer omkring. Det var ju en doktorand i Uppsala som med en batong har jagat sverigedemokrater och kom hem och slog ner en bekant till mig. Det finns ju inga doktorander på Uppsala universitet som är med i svenska motståndsrörelsen.
Nej, det är... Och det är klart, man skulle ju inte kunna tänka sig motsvarande bok skrivas om så här, bröderna Strasser eller någonting. Att, så här, om Hitler inte hade tagit livet av dem och de hade fått ha en riktig nationalsocialism och drömmen lever. Så här. Det är svårt att tänka sig att någon skulle skriva positivt om det.
Ja, men det här är inte varit positivt. Nina Björk är ju liksom en ikon i svensk kulturliv. Mm. Hon är kanske det finaste som finns.
Hur kommer det sig då?
Ja, men det är det här jag kan inte förstå det här. Har de här människorna, har den här sfären liksom ingen etisk karta överhuvudtaget? Kan de inte skilja på rätt och fel? Tror de inte på mänskliga rättigheter? Jag förstår det inte. Så här, det här är en människa som skjuter folk som inte håller med.
Alltså Luxemburg, inte
klart. Ja.
och det är ju det som är så... Jo, men alltså, vurmen för Nina Björk kan jag ju förstå. För hon är ju så här väldigt... Hon är ju typisk identitetspolitiker. Liksom, så här. Hon känner efter hur det känns och hon tycker inte om reklam och sånt där. Och det är ju liksom på den nivån, alltså du har ju även Slavoj Žižek liksom sådär, brottar ju ner reklambudskap med stor affekt och sådär. Och sen bara, ja förresten liksom, det var ju skönt med Stalin som sköt folk och sådär. Och de jugoslaviska kommunisterna brydde sig inte ens om att låtsas vara korrekta i valresultatet, även om de vann, för de visste ju att de skulle införa diktaturen, och så ska man vara. Då just den här blandningen gör ju att man kommer undan, för folk köper det där liksom. Ja, men det där med reklamen förstod jag liksom.
Men jag menar,
det kan jag relatera till.
Men jag menar att man skulle lika väl kunna göra så här. Ta en sån här höger eller en auktoritär nationalistgrej så här, liksom att jag vill ha ett samhälle med stark gemenskap där vi känner samhörighet med varandra, där vi bildar en gemensam kropp, där vi har ett utrymme att röra oss och där vi inte lämnar någon i sticket när alla är med i gänget. Och där vi ser till att det är ordning och reda och det finns en slags grunddisciplin i människorna som gör att den här kroppen fungerar. Och det här rutrerade individualistiska, att människor ska sticka iväg och göra sina saker, det måste vi hålla koll på. Att 10% sen måste skjutas, det är ju en bisak. Man skulle liksom, fascismen kan på samma sätt skönmålas, men det finns inga anständiga krafter med tillgång till arenor och språk att göra det i Sverige, och det tycker jag är bra.
Vänta bara. Ja. Alltså känns det inte som att vi
är
ganska...
Jag vet.
Är inte detta en klassfråga?
Jo, vad du menar, vi pratade om det tidigare.
Eller, just det, innan du...
Det är precis det jag säger.
Mattias, visst är det? Det finns
en... Du kom lite sent eftersom du cyklade och inte hittade. Men vi pratade just om
det. Ja, det är en klassfråga. Ja,
det finns en belevad akademisk medelklass som man kan dricka rödvin med och diskutera med, som stödjer vänsteridéerna. Det finns inte än så länge för fascisterna.
Jag tycker att det är väldigt intressant ändå att Nina Björk har närmat sig någon slags alternativ till det hon hatar. För så många böcker har hon skrivit nu där hon har famlat efter, det måste finnas något annat, tycker jag. Mm. Att så här, jag tycker det är så jobbigt att det bara handlar om köpa och tjäna pengar och drömmen måste leva och så här. Ja, men vad är din dröm då? Vad vill du ha istället? Om folk inte ska leva i marknadsekonomin, vad är alternativet? Och den förra boken, jag läste den, kommer inte ihåg vad den heter, men så här, just konsumtionskritisk. Där måste det vara så att vi arbetar för pengar. Okej, vad är ditt alternativ då? Det finns ju inget alternativ till så småningom någonstans i boken. Så står det så här, men vi kan tänka oss, vi kan drömma om ett annat samhällssystem. Där istället vi har, staten ger oss arbetsbeting. Och sen får man lön i form av livsmedel, och annat viktigt. Och det är så här, det är nästan, det är en bisats. Det är nästan, det är nästan ingenting. Men
det är så här. Du har skickat en bild på oss tre här. Du satan vad rädda vi är.
Jag är så rädd. Därför att hon är så flummigt gullig i nästan allting hon säger. Men så fort hon försöker formulera något annat så är det att staten ska diktera vad du ska göra istället. Och om du inte arbetar för dem så får du ingen mat. Det är liksom, och det var så mycket finare än det här jobbiga samhället med platt tv och reklam.
Ja. Och det är så jobbigt att behöva tjäna pengar. Jag skulle vilja bli tvingad av staten. Liksom. Men då tror jag liksom att det är så jobbigt att behöva jobba åt staten. Men jag menar, den boken skulle hon ju aldrig få publicera.
Nej, men det är ju det. De tror ju alltid att de kommer få styra den staten så småningom. Tänk vad många fina författare och konstnärer som verkligen trodde på kommunismen.
Därför att och de var ju de första de som i ledet.
De filosoferna som styrde den staten. Och som fick diktera vilka beting alla skulle ha. För att mitt beting är ju naturligtvis att jag ska skriva poesi. Mm. Nej.
Jag ska beskriva hur det är liksom. Fast nu har det blivit lite känsligt.
Ja. Men,
vi behöver inte det längre.
En annan aspekt på det här som är väldigt intressant tycker jag. Liksom, det är det här att de inte kan bestämma sig. Alltså, hur förhåller ni egentligen till det materiella? De är helt besatta av konsumtion när det gäller att alla ska konsumera exakt lika mycket. Det är hela målet med allt de håller på och tänker på. Och samtidigt säger de som att konsumtion är jättedåligt. Men är det jätteviktigt hur mycket man konsumerar eller är det inte viktigt?
Mm. Vem frågar du?
Nej, jag frågar dem så här. Hur kan du hoppa? För en sekund är materiella, det materialistiska.
Ja, jag förstår paradoxen. Men jag tror att man måste fråga, för det finns olika skäl till att man ogillar konsumtionssamhället. Och Nina Björk, om jag har förstått henne rätt, och jag recenserade den här förra boken, det är därför jag har lite koll på den. Hon verkar ju plågad av att hon själv är intresserad av konsumtion. Alltså att hon ogillar sig själv och vem hon blir när hon möter reklambudskap. Och
men hon kräver ju rätten att gå i Lund utan att se en reklamtavla.
Ja, precis. Mm. Därför att hon känner att det... Jag tror det var DN som hade en intervju med henne. De kommer hem till henne. Hon har en platt tv. Men hon har hängt någon sån här tredje världen dyg framför. Så att hon
inte ska se. Vilken tönt!
Och då har hon köpt båda två.
och jag tror att den drivkraften finns ju hos vissa också. Och jag tror Naomi Klein är inne på något liknande. Att hon var så här, hon älskade konsumtion och ville ha alla varumärken och sånt där. Och sen äcklades av sig själv.
Det här är ju ändå lite intressantare. För jag har alltid fascinerats av Birger Schlaug som beskrivit sig själv som utshoppad. Och han gav till och med något årtal någon gång när han blev utshoppad. Och det var ju då i mitten av hans andra språkrörsperiod för Miljöpartiet. Så jag skulle vilja ha liksom någon sån här belägg för att han var ett modelejon som samlade gadgets.
En bit in.
Ja. Han verkar ju inte ens ha råd med rakhyveln. Liksom. Men då... Det var ju bara båg. Det här är ju liksom en verklig konflikt. Vi har ju den motsatta. Om vi hade följt marknadens trender så hade vi såklart varit socialister. Därför att det säljer bättre.
Ja, men nu blandar du ihop två saker tycker jag. Att filosofiskt och etiskt vara tro på en idé. Att den verkar inom det systemet, inom det som ger mest pengar.
Precis, du illustrerar min poäng. Vi gör ju inte det därför att vi är fria tänkande människor.
Ja, men,
det är ju liksom själva poängen med att värdera frihet. Ja, men, inte liksom att följa penningmaximerandet eller att vara en jäkla Lena
Ackebo-figur. Nu köper du vänsterns som säger så här att nyliberalism är neoklassisk ekonomi och the economic man. Det tycker ju inte vi.
Nej, och vi agerar inte som det heller.
Till och med socialdemokraterna kan nog tro på det.
Om vi hade agerat som de här Lena Ackerbo-typerna så hade vi varit socialister, för det sålde mest.
Vi har varit hela managementkonsulter.
Ja, det också kanske.
Eller något annat sån här.
Men här sitter vi.
En lördagskväll.
Ja. Frilansande medelålders libertarianer. Och poddar istället. Ja. Ja, vem ska betala oss för det?
Ja,
får se. Tack för ikväll.
Tack.
Tack för att du upplät ditt kök åt oss.
Ja, och tack för att ni kom.
Mm. Nej, men det här gör vi om.
Ja,
det gör vi. Och jag tror inte att någon kommer att lyssna. Men tack, tack så hjärtligt du som har gjort det.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app, you can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with code PROGRAM for a 4-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's Stamps.com. Code PROGRAM.